Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 307 där jag den här gången möter Elisabeth Beskow, vd för DNB Sverige med lång och bred erfarenhet från banksektorn. Både tidigare från SEBanken och Swedbank, bland annat inom investment banking och storföretag. Elisabeth är en stark förebild och ledare inom finanssektorn och en tydlig röst för jämställdhet. Hon är också en glad och kreativ person som öppet bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett så befriande sätt. Det här är ett avsnitt där vi får ett porträtt av Elisabeth, hennes erfarenheter och utveckling som ledare och vad som har varit mest betydelsefullt på vägen för henne. Men framförallt är det här ett viktigt samtal om hur vi ska jobba för jämställdhet och även i det bredare mångfaldsperspektivet. Bland annat får vi höra om varför hon tror på kvotering och hur hon har jobbat med sin ledningsgrupp i de här frågorna. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 307 med min gäst Elisabeth Beskow. Jag heter Eva Ekedal. Då ska vi se här, nu testar vi mickarna, Elisabeth Beskow i Karriärpodden.
Hej!
Hej!
Kul att få vara här.
Och det låter jättebra det här.
Vad bra.
När du pratar i mikrofonen.
Ja. Vilken tur.
Ja. Ja. Brukar du, ja du snackar ju mycket i mikrofon.
Ja men jag pratar mycket i mikrofon. Mm. Ja. Man har fått lära sig, när man pratar på scen ska man hålla den nära hakan.
Eller hur?
Eller nästan lägga den på hakan. Det behöver jag inte göra nu.
Nej, det behöver du inte. Ja. Men sjunger du också eller?
Ja, ibland. För att säga. Ja, vi hade faktiskt ett större kundevent på Berns här för en och en halv vecka sedan. Och då hade teamet som anordnade här sagt till han som både var moderator och bandmedlem att men Elisabeth sjunger. Och då så sa jag att det där var ju liksom påstående, jag kanske sjunger en snapsvisa någon gång, men jag sjunger inte professionellt, jag har aldrig sjungit med ett band, jag har aldrig sjungit i en kör. Men det slutade ändå med att jag stod på scen på Berns och sjöng Take Me Back av Jackson 5 tillsammans med bandet.
Nej, är det sant?
Ja. Och det gick bättre än vad jag trodde. Och vi hade övat liksom typ 3 gånger ihop. Alltså innan. Alltså,
så det var verkligen, du visste att du skulle göra det?
Ja, alltså, annars hade jag ju inte klivit upp. Men
det var ingen
hela helgen var ju helt förstörd innan. Men det som hände, jag tänker på det här, vi pratar karriär och ledarskap. Det var faktiskt att det var flera som var framme och sa, Elisabeth, det här visar verkligen på hur modig och transparent du är som ledare. Och det var ju kanske inte riktigt grejen. Det var ju mer för att det skulle vara lite roligt. Ja, ja. Men det var väldigt många som uppskattade det. Och uppenbarligen så höll jag i alla fall en hyfsad ton. För det var någon också frågade om jag sjöng professionellt. Mm. Så att jag får ta det med mig.
Ja, härligt. Ja, och nu ska vi få höra din röst här i en hel timme i podden.
Ja.
Ja. Du, alltså det, ja, vi har ju småpratat lite innan här, druckit en kopp kaffe.
Mm.
Och jag känner att det är nästan så att man bara hade velat sätta på mikrofonerna lite innan. För du har sagt massor med bra saker redan.
Mm.
Och jag tror att det är så att det finns många gemensamma nämnare med vad jag tror och tänker. Både kring ledarskap och jämställdhet och så. Men du är ju också en väldigt stark röst i finansbranschen. Och där vi ju har en bit kvar vad gäller både jämställdhet och hur vi kanske kan ha och ordna våra organisationer på ett bra och effektivt sätt.
Mm.
Så att det här, vad känner man, ska vi börja? Men jag tror att vi ändå ska börja i vem du är.
Mm. Absolut. Elisabeth Beskow har fyllt 56, går in på mitt 57:e år. Är idag vd för DNBs svenska filial. DNB är ju en stor norsk och egentligen den största finansiella koncernen i Norge.
Mm.
Och har ju en väldigt stark prägel av norskt näringsliv. Och är i princip på den norska marknaden marknadsledande i alla segment. Så man har egentligen inte så mycket mer möjligheter att växa i Norge utifrån konkurrenslagstiftning och liknande. Så att Sverige är en tillväxtmarknad.
Och det har det ju verkligen varit sen du tillträdde.
Ja, och det var ju lite kanske också deras syfte när de rekryterade. Att de ville ha en vd som också syntes och tog lite mer plats och kunde liksom bygga varumärke. Och vi har under de här åren då, jag började tillträde faktiskt 1 januari 2019, så har vi växt verksamheten med 200 personer. Vi har förbättrat resultatet och det operativa resultatet före skatt med över 70% och omsättningen med över 60%. Så det har varit en fantastisk resa.
Och ganska mycket grejer som har hänt i omvärlden under de där åren.
Ja, en pandemi, ett helt stängt Norge. Och det brukar jag faktiskt säga ibland, att hade det... Ibland kan man ju tacka en pandemi, därför att det som hände under pandemin var ju att Norge var ju stängt.
Mm.
Det var stängt i 1,5 år.
Verkligen.
Man fick ju inte resa och vi fick inte åka dit. Mm. Och det blev ju också så att i och med att det var så stängt i Norge så fick ju jag liksom lite mer en större frihet att göra det jag ville göra.
Det kanske var bra.
Ja, det är det som jag tänker att också i hindsight. Samtidigt som att jag också...
Det var frihet under ansvar.
Det var frihet under ansvar, absolut. Men förstås, så, i och med att Sverige inte var stängt riktigt på samma sätt så öppnade det ändå upp lite andra möjligheter. Och de hade inte så många andra att välja på än att ta med den svenska vdn till kunder och till olika saker som hände. Så att, det var tur och oturen, kan man säga.
Spännande resa kan man verkligen säga.
Väldigt spännande resa.
Men du verkar ju ha haft en ganska spännande resa totalt sett. Men var det förutbestämt att du skulle hamna i finansbranschen? Hade man kunnat räkna ut det?
Ja, jag, det tror jag kanske att man kunde ha gjort till viss del. Jag har ju min mamma som har varit i bank i alla år. Hon jobbade faktiskt på SEB då, där jag började. Och jag såg igen att hur spännande hon tyckte att jobbet var. Och jag kunde ju också konstatera att jag hade ett stort hästintresse när jag växte upp. Så att jag kunde också konstatera att skulle man ha bra hästar skulle det kosta pengar. Och hur skulle man tjäna pengar?
Kunde vara bra att ha pengarna för att kunna
köpa. Ja, precis. Så att jag vet så väl att när jag faktiskt skulle söka mitt första jobb. På den tiden fick man ju faktiskt jobb direkt efter gymnasiet. Så jag hade ju gått på ekonomisk linje. Och mamma hade ordnat en träff med då en... jag tänker på det här med rekryteringen. En träff med en kvinnlig kontorschef som satt i Solna. Och själv hade jag skickat in då till SBs personalavdelningen ansökan, och utan att mamma visste om det så hade jag också ordnat en egen träff på ett annat kontor som låg i stan för att också titta på ett jobb då. Och jag hade ju möjlighet att välja båda jobben. Men det var lite viktigt för mig där och då att visa på att jag faktiskt klarade den här resan själv. Mm. Så det var så det började. Så att, jag är långvägare inom bank. Jag jobbar ju hela 24 år på SEB.
Så länge.
Ja, och under den tiden så fick jag ju möjlighet att både gå liksom, väldigt fina internutbildningar men också en del externa utbildningar. För att jag kom egentligen aldrig tillbaka till universitetet förrän jag bestämde mig för att läsa in en MBA. 2000, nu ska vi se när vi börjar med den. 2001 måste jag ha börjat med den. Precis när jag väntade mitt andra barn.
Mm.
Och jag får ändå lov att säga att det...
Så från början hade du inte...
Ingen akademisk examen, nej.
Nej.
Men det var liksom en fantastisk resa.
Vad var det som fick dig? För det är ju ganska så här, det är ändå... Det krävs ju en insats av att när man har kommit igång i arbetslivet och sätter sig på skolbänken igen.
Absolut, och det krävs också att kunna komma in utan att ha formella meriter. Det var också en spännande resa. Men de kan ta in en liten del om man ser till att man har liksom akademiska referenser och referenser från sin arbetsgivare som är tillräckligt bra. Och sen tror jag också kanske att det bidrog till att SEB valde att betala hela min utbildning också på den tiden. Så att oskäligt till att jag kände att jag var så pass motiverad, det var nog att jag faktiskt blev, när jag liksom började göra karriären de åren, jag var ju lite precis 30, hade fått mitt första barn, så... märkte jag ju ändå att mitt lite ovanliga CV...
I bankvärlden
var det lite ovanligt med tanke på att jag inte hade en akademisk examen. För att SEB hade nästan liksom totalt ställt om sin organisation under en period där man bara rekryterade akademiker. Så att jag kunde ju konstatera att fick jag inte de jobben som jag ville ha och sökte, så var jag tvungen att göra någonting åt det.
Mm.
Och då bestämde jag mig. Och det så inledde jag faktiskt med att gå en kurs till, så att jag blev legitimerad redovisningskonsult, och den läste jag på kvällstid. Och det var ju lite bara för att liksom få upp nivån utifrån liksom att liksom kunna läsa och analysera siffror. Och sen utifrån det så insåg jag liksom att även fast jag liksom har en bra kompetens när det gäller att förstå analys och företag, så behöver jag en akademisk examen. Och det räcker inte med en executive MBA, utan jag var tvungen att ha en full akademik. Mm. Vilket jag då tyckte att då löper jag hela linan
ut. Så det gjorde du, och då hade du ett barn?
Då fick jag, precis, jag var gravid då och fick då under första året mitt andra barn. Så att
Hur var livet då, Elisabeth?
Ja, då var det ganska... Det var mycket. Mm. Och jag kommer så väl ihåg att när jag kom in på utbildningen så... Jag gillar ju djur, så att jag hade ju hundar. Så jag har haft en liten kennel vid sidan av. Och jag vet att den här dagen när det var upprop så fick jag också en kul hundvalpar. Så att jag vet att jag satt bredvid hundkorgen, min tikvalpa, och jag ammade min lilla dotter. Så ringer jag rektorn på skolan, så säger jag det att hej du, det hände massa saker idag. Så att jag kan inte komma, men du kan sätta mig i vilken studiegrupp som helst.
Jag har lite mycket
här. Jag vill inte riktigt tala om allt som hände. Men det, och jag tror ju också att när jag hade läst min MBA, så att jag var extremt fascinerad av den akademiska världen. Och jag tror att jag blir nog väldigt liksom inne i detaljer när jag väl liksom fokuserar på det. Så att jag var otroligt sugen, för att då hade de öppnat upp på Warwick att man kunde faktiskt ta en PhD då på distans. Men min dåvarande man då sa det liksom att nej, nu räcker det. Han tyckte
du var
att,
inne på det. Alltså.
Ja, absolut. För att jag tyckte det var så fascinerande. Liksom jag hade liksom känt att jag utvecklade en helt ny sida hos mig själv. Och jag tror att utbildningen gav mig, i och med att jag jobbade samtidigt, så gav den mig ett sätt att liksom, jag kände mig aldrig riktigt främmande i någon situation. Jag kunde liksom alltid liksom, okej. Och det är ju lite grann det som en management, liksom en master eller i management egentligen ger det. Ger det ju inte superdetaljer, men det ger det hela tiden en möjlighet att kunna bedöma liksom, saker och ting utifrån väldigt många olika perspektiv. Mm. Som jag med mig.
Men det verkar vara otroligt mycket engagemang och energi i dig.
Ja, det jag
är det sånt som du brukar få
ja, ja. Nej, men jag tror att mitt... jag har ett enormt driv. Och jag... och mycket energi.
Var kommer det här ifrån då? Nu måste vi forska lite bakåt här innan vi går framåt.
Nej, men jag skulle nog tro att mitt driv kommer nog ifrån att jag ändå har sett alltså, mina egna föräldrar som kom från två extremt ordinära arbetarbakgrunder. Men när de liksom började göra karriär, och jag vet att min mamma under ett år bröt tog tjänstledigt ett helt år för att läsa psykologi och engelska på Stockholms universitet, så tror jag också att jag har ändå sett hur utbildning liksom lönar sig. Men samtidigt så tror jag också att det har funnits en del i min uppväxt där jag tror både mina föräldrar har varit väldigt liksom tydliga med och berömt utifrån prestation på gott och ont de facto. Men
på vilket sätt?
Nej, men jag tror ju också att emellanåt så har jag ändå känt att när jag känner att jag misslyckas så har jag nog historiskt tagit det liksom väldigt hårt. Att man får inte misslyckas. Medan idag så är jag har ju lärt mig att när jag misslyckas och när det inte går bra så kommer det oftast någonting nytt mycket bättre ur en sån situation. Och man lär ju sig väldigt mycket när man får en käftsmäll.
Ja.
Och sen får man reagera och hantera den. Man behöver inte stoppa undan det, utan man får reagera, man får hantera. Och man får misslyckas. Och det tror jag...
Livet.
Ja, det är livet.
För ju med sig en massa saker.
Ja.
Men alltså uppväxten där... I Trosa har jag fått lära mig. Och det är ju jättekul eftersom det är där jag håller till väldigt mycket på sommaren i alla fall. Är du uppvuxen alltså?
Jag är uppvuxen i Trosa. Så att jag bott i Trosa sedan jag var 3 år. Och det har alltid varit liksom... Någonstans ett ställe liksom att komma tillbaka till. Jag har alltid jobbat i Stockholm. Jag är från Södertälje kan man väl, och någon förort. Men alltid uppe i nära Stockholm.
Mm. Och Trosa kallas ju, för de som inte vet det, för världens ände.
Ja, precis. och sen hade jag ju mina föräldrar kvar i Trosa. Och jag hade även min exmans föräldrar fanns där nere. Så att jag har ju alltid haft en enorm support med barn och familj. Som också har varit en enorm trygghet. Alltså pendla tåg. Idag är det ju nästan omöjligt. Men det gick ju pendla tåg. Men ibland så stod de ju.
Mm.
Och framförallt när de ringde och barnen var sjuka och de behövde hämtas och liknande, så har jag ju haft, mina föräldrar varit fantastiska. Och både min mamma och pappa hade möjligheten på den tiden, när man ville växla lite grann i arbetslivet, att gå när de var 57, båda två. Vilket de nappade på den tiden. Så att mina barn har haft en liksom fantastisk uppväxt tillsammans med mormor, morfar och farmor och farfar, sin pappa. Och den enda som egentligen brukar säga att kanske emellanåt har lidit av det, man inte varit med på allting därför att jag har jobbat, det är ju jag själv. Men det är också, har också varit alltid väldigt, väldigt viktigt för mig att liksom när jag är hemma, när jag har liksom, är med mina barn, så är jag med mina barn. Då gäller det liksom att ta bort det andra, och så får man jobba man när de sover. Ja, så det är otroligt viktigt att vara närvarande.
Men du, om vi nu skulle försöka förstå var all den här drivkraften och energin verkligen kommer ifrån då. Då säger du att det delvis såklart, det händer ju så mycket när vi växer upp.
Mm.
Är du ensam eller har du syskon?
Nej, jag har en storebror.
Mm.
Men jag tror väldigt mycket, min pappa var också min fotbollstränare. Och han ställde ju ändå ganska stora krav. Han ställde ju alltid större krav på mig än de andra i laget. Och det kunde ju vara... Alltså jag vet så väl, jag var nere och spelade någon turnering nere i Göteborg. Och
Vi fick spela på en grusplan, men det regnade så mycket. Och jag glidtacklade, jag spelade back och glidtacklade en annan spelare. Skrapade upp mig helt och hållet. Och så vinkade och haltade. Och så vinkade jag till pappa att jag vill kliva av plan då. Och han bara, liksom, no way, du spelar vidare. Så det var ju liksom den ganska tufft då. Utifrån liksom att han såg att vi var på att vinna. Och han visste liksom att jag var duktig liksom och skydda bakåt. Så han ville ju verkligen ha mig kvar på plan. Uh-huh. Så att det jag skulle tro idag är att jag liksom, jag har nog lärt mig att man, det är ingen idé att gnälla. Så var det inte hemma hos mig. Jag pratade faktiskt med min mamma häromdagen, för jag sa det att jag kommer så sällan ihåg att jag var sjuk. Jo, men ibland så kunde ni ju försöka, men då skickade jag iväg er till skolan. Ja, precis. Mm. Jag är nog uppväxt med att liksom man tycker inte synd om sig själv, utan man biter ihop. Det tror jag att jag är präglad av till. Och samtidigt då att man beröm fick man när man liksom gjorde någonting verkligen bra.
Mm.
Och sen kan man ju då tycka att liksom, fick man ingen kärlek då? Jo, absolut. Det fanns ju där också. Mm. Så att jag tror både min pappa är tyvärr död sedan 2 år tillbaka, men mamma finns ju kvar och vi har en fantastisk relation idag.
Oh, härligt. Ja, men vad kan du dra för liksom om du... vi lägger ut din tidslinje här nu.
Ja.
För det är ju, det vet jag att du också brukar göra med dina grupper. Ja. Det hörde jag i en annan podd nämligen. Och det jobbar vi jättemycket med också.
Ja.
Just det där med att det behöver inte betyda att man ska grotta i det som har varit. Men ibland så hittar man ju nycklar som är viktiga för att förstå både vad man, liksom, vad man behöver och vem man är idag.
Ja.
Vad hittar du för någonting när du tittar där i den tidiga eller skoltiden och så?
Nej, men jag tror ju att jag alltid, och alltså det tror jag en del av min personlighet, att jag är väldigt engagerad som person. Och jag tror ju ändå att det finns ju jag har ju en enorm tävlingsinstinkt. Och det är lite intressant, därför att liksom, jag har ändå alltid, liksom, har jag hållit på med idrotter, så har jag alltid hållit på med lagidrotter. Medan min bror, som är en mycket, mycket större individualist, han höll på med liksom, individidrotter. Och jag, rätt fascinerande, liksom, att vi är otroligt olika han och jag. Och jag tror att jag ska inte säga att jag inte tävlat med honom, men det blir ju som att man har en storebror att se upp till, och liksom, han var jättesmart, tyckte jag. Mm. Och det gäller liksom att ligga i och vara ännu smartare.
Ja.
Lite så.
Ja.
Och så jag tror ju det har varit en stor drivkraft, och jag tror ju också jag var mycket med min mormor och morfar när jag växte upp, framförallt på somrarna då, för att mamma och pappa skulle kunna jobba i lugn och ro. Och då hade vi ett sommarställe utanför Motala i Nedra Lid. Och min morfar, när jag hörde honom, så har han imponerades alltid av personer som liksom tog sig vidare och som var duktiga, men som liksom gjorde det av förstås med svett och hårt arbete.
Mm.
Så det tror jag också har präglat mig väldigt mycket, att man hör det, att jag har hört det så många gånger. Så att medan mormor var den här trygga punkten, som egentligen utan någon form av utbildning, men som liksom bakade, lagade mat, kramade alla, såg till att alla mådde bra, och var den här otroligt varma personen som man alltid kände att man liksom kunde gå till. Så att det tror jag till viss del också, utifrån att jag själv också hade förstås en mamma som gjorde karriär.
Ja, just det. Så du hade det också framför dig där på något sätt.
Mm.
Ja, det är intressant det där. Mm. Minns du vad du drömde att du, när du var liten, liksom vad du skulle bli?
Ja, nej, men då vill jag nog bli veterinär.
Ja, för då kommer djuren in.
Då kommer djuren in då. Och sen så så tror jag ju ändå att jag började faktiskt läsa på den tiden hette det 4-årig teknisk utbildning. Så jag gick faktiskt ett helt år på teknisk linje innan jag insåg att det här var inte alls för mig.
Utan då bytte jag, och då hade jag, bytte jag faktiskt linje till ekonomiskt, och då hade jag faktiskt en fantastiskt god studievägledare som sa, vet du vad, för jag ångrar mig redan efter halva terminen, så vet du vad, gå klar det här året. För jag tror också att han såg att jag, det var mycket som hände för mig, och jag var inte, alltså kanske just där och då, den mest studiemotiverade, ganska mycket trots tonåring faktiskt.
Då hade du den.
Ja, lite rebellisk period. Så att han såg till att gå klar, se till att du har godkända betyg, du behöver inte liksom vrålplugga. Men det gav mig ju också, när jag sen då hade landat och började om på treår ekonomisk, så liksom, alltså alla matte, liksom, ämnena var ju relativt enkla.
Ja.
Så att jag hade ju liksom ett försprång in och var då extremt studiemotiverad och hade faktiskt förmånen att få en fantastisk klassföreståndare. Som vägrade ha ytterligare någon som skulle vara ansvarig för den här klassen, utan han hade sagt att ska jag ta en klass så ska jag ta den själv. Det var viktigt för honom, och han såg verkligen varje elev, så han såg bland annat en pojke som, och det är också sån här, jag tänker som en rättvis att ta hand och se människor som hade under hela sin skoltid varit extremt mobbad. Och han kunde konstatera också om det var som typ var den tuffa killen i klassen. Så han gick fram till den tuffa killen i klassen och sa, tror du, om jag ser Peter sitta ensam på en rast eller inte få vara med er och göra de här sakerna, då kommer jag hålla dig personligt ansvarig. Mm. Och det blev ju en total vändning för den här personen. Han hade aldrig varit inkluderad av olika skäl under hela sin skoltid förrän han kom till gymnasiet. Och helt plötsligt så var han en del av en helhet.
Mm. Och det gick upp lite sådana här ledarskaps, som du tänker på nu.
Ja, det kom ju fram. Och det sista Kalle gjorde med den här klassen var att han startade upp ett företag. Så vi drev en ekonomisk förening. Ganska bra. Så vi hade väl över 150 000 tror jag när vi liksom närmade oss trean. Vilket vi då köpte en resa på 2 veckor till Aten. Och så åkte vi ut till en ö utanför Aten. Med Kalle och hans fru som de enda vuxna som var med i hela den här klassen.
Wow.
Ja, det tyckte jag också.
Vilket mod, ja, tänker man då.
Ja, enormt mod att ha liksom ett
och
gäng.
Och ansvar liksom.
17-18-åringar.
Då måste man ha, apropå tillit då, som kanske tillit. Också kommer dyka upp här i vårt resonemang.
Ja, precis. Ja. Och så att Kalle var faktiskt med på mitt bröllop. Han betydde väldigt mycket också.
Fantastiskt.
Så han fanns där. Som person.
Ja, nu börjar de här viktiga personerna komma också. Det är så intressant när man lyssnar på en livsberättelse.
Ja.
Så brukar det dyka upp sådana här som har liksom, men den där har betytt mycket och sådär.
Mm.
Sponsorer brukar vi kalla dem för. De som absolut. Liksom så här, hjälper en lite, öppnar någon dörr eller puffar lite
det funkar.
På en. Sen har ju du en ledarskapsresa som börjar när då?
Det började faktiskt väldigt tidigt på SCB. Så att redan efter, jag skulle säga, 6-7 år på SCB så blev jag tillfrågad att bli då, på den tiden kallades det för liksom expeditionschef. Då var man chef för kassa och inlåning.
Låter inte så sexigt.
Nej, men det var så det hette då.
Ja.
Och då vet jag att den dåvarande chefen som erbjöd mig möjligheten att ta den här jobbet, han sa det att man kan inte förstå att du är så ung, för du har ett enormt ansvar. Och det tror jag liksom kanske att jag har haft med mig hela vägen. Så ska man ju alltid orka bära ett ansvar och förstå att hela ansvaret, det är inte säkert man alltid kanske har gjort, men där och då så tyckte jag att det var otroligt spännande. Så det är egentligen där så började.
Och då växer man ju med det, eller hur?
Enormt.
När man får höra det, då blir det liksom, det är mycket som såna här viktiga ord som kommer.
Absolut. Mm. Ja, men det var mitt första chefsjobb. Och sen så var jag hemma med mitt första barn, och då pluggade jag då till redovisningskonsult under den perioden och kom tillbaka, och då var jag ganska angelägen om att försöka komma över då mot företagssidan, börja jobba med lån, för det verkade vara mycket mer spännande. Och sen efter att jag var hemma då med Ella och hade börjat plugga, så kunde jag börja på Merchantbanken, det vill säga den riktiga storföretagssidan inom SEB. Och där blev jag ju kvar i flera år. Både som kundansvarig men också då som chef för olika kundansvarsteam. Innan jag egentligen lämnade och blev specialist inom deras finansbolagsverksamhet. Och det tror jag kanske är viktigt också som ett medskick att kunna ta med sig det här att man kan gå ut och in i chefsroller. Mm. Det är ingen prestigeförlust att kliva av en chefsroll och också bli specialist under en period.
Nej, för det gjorde du här.
Det gjorde jag. Mm. Och det var nytt för mig, för att ett så kände jag mig så otroligt frustrerad under en period på chefen, för jag tyckte han gjorde så mycket fel. Mm. Så jag försökte lite grann med direkt feedback, kanske inte gick jättebra där och då. Men vi hittade verkligen varandra där och då på SEB när vi liksom lärde känna varandra. Så han lärde mig enormt mycket om liksom affären, hur man förhandlar stora transaktioner. Så vi hade liksom en jättebra dialog utifrån liksom rent nu får jag använda ett norskt ord fagligt, men liksom rent kunskapsmässigt. Ja, precis, ett litet norskt ord får man ha ibland. Ja. så jag följde verkligen med honom till nästa roll som han fick. Och då jobbar jag ju liksom, det vet, en extremt smal produkt som var skattedriven leasing. Men finansierade då liksom stora tågleveranser till statliga tågoperatörer, kraftvärmeverk till olika svenska kommuner, det var flygplan till stora flygbolag, otroligt liksom intressanta transaktioner, både liksom ur ett dokumentationsperspektiv, kreditperspektiv och skatteperspektiv som var viktigt då.
Mm.
Och där någonstans så började jag liksom hissa flaggan och sa att jag ville gå vidare. Och då var jag placerad i ett program för specialister, för då var jag ju specialist, så jag hade ju ingen chefsroll då på SEB, där man ville säkerställa inom då enheten Investment Banking Structured Finance att man hanterade de specialister som man hittade. Och jag var ganska sådär att liksom, jag hade konstaterat då att skulle jag ha ett jobb, för då hade jag faktiskt gått en utbildning precis i samtidigt som det här för Barbro Dahlbom Hall.
Ja, nu börjar vi komma till jämställdhetsfrågan här.
Ja, precis. Tror jag. Och då känner jag så att jag vill ha ett jobb med en egen liksom, resultaträkning. Så det går att mäta vad jag gör. Och jag hade möjlighet. Liksom,
för det hade hon sagt.
Det hade hon sagt, det var viktigt. Mm. Det ska mätas. Och HR-chefen då, när jag då suckade och sa det till henne, jag vet inte varför jag ska göra det här, sa jag det. För att det är de jobben som jag vill ha. Där finns det en man och så står det minst två män bakom honom. Så jag känner att liksom, jag förstår inte. Låt mig fortsätta göra det jag gör. Lite grann så.
Lite bitter.
Lite bitter var jag nog. Och då så tittade hon på mig och så sa, men Elisabeth, så, vem har sagt att det måste vara, att nästa jobb måste vara på SEB?
Mm.
Och då så kände jag så här, bara, what? Får man säga så som HR-chef på en bank? Mm. Så att, och jag tror det var väl också ett sätt för henne liksom att lyfta på lite grann på locket. Mm. Och i det här samtalet så uppmanade ju hon mig att lära känna mig själv lite bättre. Så att det jobbade vi på. Liksom, vem jag var. Jag var alltså, som kvinna och jag ville så gärna göra karriär, så blev jag alldeles för framåtlutad för männen.
Mm.
Så man uppfattar ju mig som extremt aggressiv.
Ja, ah, det var så.
Jajamän. Och jag,
det är lite svårt att känna nu.
Men... Ja, men, och jag kommer så väl ihåg en kommentar jag fick av en av liksom, SEBs viktigaste seniora personer. Så sa han det till mig när jag drog en affär för honom. Så sa han, vet du vad, Elisabeth? Kan du vara tyst någon gång? Jag försöker tänka. Och det har jag haft med mig. Och när jag nämnde det för min HR-chef, som sedermera också faktiskt har hjälpt mig med lite terapeutiskt. Alltså jag har faktiskt gått hos henne när hon lämnade banken och diskuterat olika saker. Så sa hon det, liksom, hur man uppfattar. Alltså, så när jag gick egentligen hos Barbro, så vet jag att jag satte tre mål. Och det ena var, hur kan jag öka min egen genomslagskraft?
Mm.
Hur ska jag bevara mitt mod samtidigt? Och att jag skulle lära känna mig själv. För jag tror att det är otroligt viktigt att förstå varför du reagerar som du gör i olika situationer.
Och så bra ju.
Ja, men det var verkligen att fundera. Och ibland så är det ju totalt motsatsen. Mm. Så jag vet, ibland när jag coachar unga kvinnor och de tycker att de inte kommer någonstans, så jag, har du provat att vara tyst och sitta på händerna någon gång? Det är jättespännande, för det som händer i ett rum, och det har man ju konstaterat när det finns kvinnor och män i en ledningsgrupp, eller om det är få kvinnor framförallt, så uppfattar ibland männen att man som kvinna pratar mer än vad man gör.
Hur kommer det sig?
Ja, det är fascinerande. Jag ibland tänker att det beror på att vi använder fler ord, att vi sällan bekräftar andra personer i rummet. Män har ju en fantastisk förmåga att bekräfta varandra i ett samtal, medan vi kvinnor oftast inte är, vi tar oftast platsen själv när vi väl får chansen. Men vad som händer när man är tyst, och framförallt när man kliver upp lite grann och sitter i ledningsgrupper, det är ju att man faktiskt får fråga. Mm. Nej, men Elisabeth, vad tycker du? Mm. Och vad händer då i ett rum? Jo, alla stannar upp, tittar och lyssnar.
Mm.
Och det är ett sätt att öka sin genomslagskraft.
För du var innan då lite för snabb och liksom leverera.
Ja,
och prestera.
Ja, snabb. Mm. Jag halvlåg väl nästan över bordet och liksom vinkade för att jag skulle få liksom ha möjlighet att prata.
Mm.
För att jag ville visa mig duktig, att jag ville framåt alltihop. Mm. Och det uppfattades istället totalt motsatsen. Mm. Men att jag, i och med att jag också nu idag vet att jag, min drivkraft och min energi har ju alltid funnits där. Men det gav också att jag tror jag uppfattade som liksom lite för mycket helt enkelt.
För offensiv.
För offensiv, helt klart.
Mm, trots att du spelar back.
Trots att jag spelar back så uppfattar jag det som för offensiv.
Ja, men det, alltså jag känner igen mig så mycket i det här. Det finns väldigt mycket lärdomar i det du säger.
Mm.
Sen så tycker jag ju att det är så här, vad härligt om man bara kunde få vara den man är. Liksom, utan att, men det blir ju också så här smart när man ändå funderar på hur kan jag nå fram med mitt budskap på ett bättre sätt. Mm. Det tror jag vi, alltså både män och kvinnor, skulle ju vara bekänt av det.
Absolut.
Men du lärde lite strategier där.
Ja, men jag tror det. Och jag tror också det som, jag tror förutom då de här målen jag satt upp när jag gick Barbros utbildning. Som för övrigt hennes dotter vet jag driver ju vidare idag i ett annat företag. Något liknande, jag ska inte säga att det är exakt samma. Men så var jag också, i och med att jag tänker på det här hur vi bekräftar varandra. Och jag var nog en person som sökte väldigt mycket bekräftelse. Mm. Och hade ganska, liksom, var ganska snabb till att tala om. Och när man som chef söker för mycket bekräftelse så blir man inte en jättebra chef. Faktiskt. Utan snarare så vet jag att Barbro sa det, att vara chef, det är att liksom kliva ut på ensamhetens ö. Och att vara kvinna och chef, så är du än mer ensammen. Så du måste våga stå själv. Du måste våga vara, som hon kallar för, bottentung i det du står i. Och det tror jag också var någonting som jag har haft med mig. Att jag söker inte där någonstans. Det tar ju alltid tid att förändra ett beteende. Så man får ju tänka på det. Men att när jag kunde släppa mitt eget behov av att få bekräftelse. Mm. För den jag var, det jag gjorde. Och istället kunna uppleva framgång via ditt team som du leder. När du ser att människor runt omkring dig utvecklas, tar nya steg, levererar fantastiska saker. Att där känna stolthet. Och det tar en liten stund att ställa om på det sättet.
Ja.
Och det tror jag var också en viktig lärdom att göra, att man är ensam. Och det verkar ju, säga någon som lyssnar på det, men gud, jag vill inte bli chef om man är så där ensam. Men det är just det som är grejen, att det gäller då att hitta
nätverk utanför jobbet och utanför det du gör, där du faktiskt kan antingen liksom ha några som du kan ha lite djupare samtal med. För att det är klart att du definitivt, jag har absolut haft chefer som jag har behövt och känna att jag behöver diskutera och prata om som med beteenden och annat som jag har känt inte varit okej och som jag inte liksom har kunnat hantera på jobbet. Eller medarbetare som jag liksom har kämpat med, som jag inte tycker liksom gör som de ska. Och jag har liksom, ibland kan man kanske hitta någon att prata med på jobbet, men det har ändå varit skönt att hitta ett sammanhang utanför.
Ja,
och där har jag haft några väninnor som har varit mig väldigt, väldigt nära. Som jag kunnat ringt. Och det har varit liksom allt ifrån liksom, hur jag mår, hur jag känner. Men också liksom hur jag ska hantera olika situationer. Mm. Så man är ju inte ensam. Men däremot så ska man lära sig att man är ensam på jobbet, brukar jag säga. Med sina beslut och det som händer. Och det går inte, det är inte så att de kommer stå och klappa händerna och tycka att du, åh gud vad bra beslut de fattar idag.
Nej, nej men nej. Så är det ju inte alltid.
Nej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hur gick det sen då? Kom du, vad hände? Var du kvar på SCB och sen lämnade det?
Nej, men jag,
efter så många år.
Ja, precis. Det var bara det var ju att med gråten i halsen så sa jag upp mig, för det var verkligen känslosamt att säga upp mig. SCB, det är ju en extremt professionell organisation, den betydde väldigt mycket, och den chefen då som jag lämnade, han var ju mer eller mindre rasande. För att han tyckte att jag var lite grann påläggskalven. Och man gick oftast i team på SCB. Det är också lite intressant. Oftast gick man i team, chefen först och en kvinna en halv meter bakom, brukar jag säga. Fascinerande. Ja. Men Vi har väldigt bra kontakt idag, ska jag säga. Men i alla fall så vart jag överrekryterad till, eller möjlighet att få komma över till Swedbank, och egentligen påbörja en resa som jag aldrig hade kunnat gjort på SEB. Så att jag fick ett erbjudande och komma till markets på Swedbank, bygga upp deras capital market desk, framförallt då riktat mot företag. Och det var en härlig rekryteringssituation, därför att när vi hade första samtalet så frågade jag faktiskt personen i fråga att, är du riktigt säker på att du pratar med rätt person? Ja, sa han. Ja, men jag kan inte det här. Mm. Nej, sa, men vet du vad? Jag har bestämt mig för att jag vill ha en helt jämställd ledningsgrupp. Och jag vet att jag kan inte hitta en kvinna med exakt kompetens och väldigt bra ledaregenskaper. Men det jag har förstått, Elisabeth, är att du fyller i alla fall två av de här. Mm. Och så det var så jag kom till Swedbank.
Vilket bra, det där var ett bra exempel, ja, på att rekrytera på potential och... Ja. Just det där specialistgrejerna, ja, det är inte, ja, det som är...
Det är inte det. Nej, och han konstaterade också att det var ingenting inom bank och det han jobbade med som var rocket science. Så att, så att det var så det började. Men jag ska inte sticka under stol med att de första 8 månader i ett handlarrum när man ska bygga upp en ny avdelning och rekrytera, det var tufft. Och jag vet att jag hade... någon av säljcheferna som var sur för att jag bad om skriftlig feedback av investerarna utifrån en transaktion som vi lanserade, och det hade han aldrig behövt att lämna tidigare. för att jag ville dokumentera för att försöka liksom hitta liksom vad priset skulle vara på en obligationsemission. Och då så ställer han sig upp i handlarrummet och så skriker han: Beskov, det tar 10 år att bli en bra DCM-are. Och då ställer jag mig upp och så säger det till dem: vet du vad, det har inte jag tid med, sa jag. Och så satte jag mig ner igen bakom mina skärmar. Jag tänkte, herregud, hur ska det här gå? Mm. Men jag höll ut och jag rekryterade också på ett sätt som jag tror inte de hade sett tidigare. Där jag rekryterade en helt annan typ av kompetens. För det går inte bara att sälja, man måste ha ganska gedigen kompetens utifrån både risker och juridik. Men det blev väldigt bra. Så att ganska snabbt då, tyckte jag lite för snabbt. Jag tyckte lite grann att hösten 2011 kom jag till Swedbank. 2013 på sommaren så blev jag chef för den nya investmentbankenheten, och det var ju också någonting som jag inte hade gjort tidigare. Och jag vet så väl att när jag bestämde mig för det jobbet så ville jag byta ut corporate finance-chefen, för jag kände att jag behövde ha liksom en person med en helt annan värdering och inriktning på verksamheten. Och då fick jag faktiskt tillsägelse av den chefen då som rekryterade mig till det jobbet. Så att, vet du vad, Elisabeth, ibland får man inte alltid bestämma. Utan antingen så behåller den här chefen eller också får du inte jobbet. Så jag gick hem den kvällen och så tänkte jag så här: okej, hur kommer det här att gå? Och det var kanske då, jag tänker vi pratade om det här med att bygga team. Mm. Som jag insåg att jag gick tillbaka dagen efter och så skulle jag precis säga att nej tack, men då tar jag inte jag jobbet. Hur viktigt det är med rätt personer runt omkring dig. Och som liksom har liksom, vill säga, rätt värderingar och vill i alla fall i stort sett i den riktning som du själv har tänkt dig. Men det här, jag hann inte ens liksom öppna munnen, utan för jag tror att han hade också varit hemma och tänkt över natten och konstaterat att om inte hon får sitt team runt omkring sig så kommer det här inte bli bra.
Ah, så ni hade båda?
Ja, så båda två hade...
Det är bra att sova på saker.
Ja, det är bra att sova på saker. Och då hade jag också förstås pratat med några av mina bästa vänner runt det här och hur viktigt det var eller inte. Men jag fick jobbet 2013, och 2016 så fick jag erbjudande då att också ta över tillsammans med ytterligare en kollega stora företag och institutioner i Swedbank och klev upp i koncernledningen. Så det var ju ett
så det var en ganska liksom, snabb karriärutveckling,
snabb resa som jag gjorde. Och jag tror ju att det, man kan ju fundera på, det var ju väldigt mycket som hade hänt innan. Jag hade nog lärt känna mig själv lite bättre, jag hade förstod lite grann liksom vad jag kunde, vad jag inte kunde, min MBA var klar, alltså det var så mycket,
det var liksom många poletter som hade ramlat ner.
Så att,
och de kanske man behöver, jag tänker så här, man skulle ju vilja snabbspola ibland, ja, eller hur, för att snabbare komma till de där insikterna. Ja. Men det är ganska intressant att höra dig reflektera över det nu liksom.
Ja. Och jag tror ju att, och jag sökte ju faktiskt aldrig initialt det här investmentbankschefsjobbet, utan det vart jag ju tillsagd av en person: men herregud, du är självskriven. Jag bara, va? Du vet. Och ibland när man, så jag tror också att det är viktigt att man liksom också talar om för personer i organisationer, framför allt kvinnor, liksom, att det finns möjlighet. Jag tycker du ska söka det här jobbet. Det här kommer att gå jättebra. Alltså man känner att man har den sponsorerna och händer i ryggen. Det är så viktigt.
Och det har du haft.
Ja, det har jag haft i det läget. Men, och sen tror jag också att det, liksom, ett av skälen då till att jag liksom också lämnade Swedbank, så var ju det också...
För det gjorde du 2018.
Det gjorde jag 2018 på sommaren. Och sen hade jag ju nästan 6 månader hemma innan jag kunde tillträda mitt nya jobb. Men det var ju också att det var en ganska... Liksom fokus låg ju utifrån liksom, den svenska retailverksamheten, men också den baltiska verksamheten. Så stora företag och institutioner var ju inte prioriterat på samma sätt. Så det kändes någonstans...
Under de här åren?
Nej, alltså det är inte... Sen,
och det var också väldigt... Stökigt.
Ja, det var ju stökigt. Det var ju mycket som hände. Nu briserade väl inte alla, allt förrän faktiskt jag lämnade. Men det var ganska pressat i organisationen och det var ont om möjligheter till utveckling, framförallt IT-utveckling och saker och ting som behövde förbättras. Det fanns ju också då, liksom, utifrån Swedbank, som dess historia och bank också, liksom, hur man ville betala sina medarbetare, vilket när man bygger en professionell verksamhet där man konkurrerar med alla de andra storbankerna och även liksom, fristående investmentbanker, så liksom, det är inte så att de tycker att Swedbank är bättre på alla sätt, utan du behöver betala. Och där fanns inte heller möjligheten, så det blev en för stor kamp till slut för att bedriva en professionell corporate och investmentbank i Swedbanks regi på det sättet som jag tror att både jag och min kollega tyckte vi skulle göra det på.
Så att själva flytten då, eller när du slutade, hur pratar du om den?
Nej, men jag, när jag pratade om själva flytten så skulle jag säga att jag hade nog redan bestämt mig att jag skulle lämna. För jag kände att jag kunde till slut inte, jag tror att jag hade utvecklat ett ganska transparent ledarskap. Och samtidigt så kunde jag liksom inte, jag kunde inte vara transparent i alla de diskussioner som jag visste pågick i koncernledningen i banken. Och till slut så kände jag mig för oärlig utifrån liksom det mina medarbetare ville att vi skulle driva mot. Därför jag visste att det skulle inte finnas de resurserna som vi behövde. Vi skulle inte få den supporten, och det fanns ju också liksom begränsningar i hur Swedbank som bank ville ta risk utifrån de affärerna som vi faktiskt skulle kunna göra. Så att det var så många saker egentligen utifrån liksom det rena affärsperspektivet som jag kände liksom började liksom la sten på sten. Och sen så,
det var någonting som inte kändes rätt.
Det kändes inte rätt. Och det handlar ju också om...
Det där kan man hålla på med ett tag. Ja. Men till slut så är det någonting som ändå får liksom
bägaren
att rinna över.
Det var den ena delen. Och sen så tror jag också att det är att man måste ju ändå känna att man får ett förtroende på det sättet man vill leda och driva en verksamhet. Och till slut så kändes det inte som att vi hade det. Och då bestämde jag mig för att liksom, egentligen så var det ju att lite grann liksom inse att det här kommer inte gå längre. Ganska omtumlande beslut. För beslutet fattade jag faktiskt innan DNB hörde av sig. Att det här går inte. Och då försöka kartlägga. Och det var också ute med mina vänner en kväll, så sa jag det, att vet du, jag kommer ringa SCB imorgon, för att det här funkar inte, så jag får gå tillbaka helt enkelt. De känner ju mig och vet vad jag går för. Och då var det en av mina vänner som sa, nej, jag känner vd på Nordea, jag kontaktar honom, inte ska du gå dit. Ja, och så att long story short, det tog väl någon vecka, jag fick kontaktuppgifter till vd på Nordea, satt och funderade på hur jag skulle pitcha in mig där, och sen tog det kanske bara ytterligare en vecka och jag hade inte ringt, för det var ju mycket som vanligt på jobbet, så hörde DNB av sig och undrade om jag ville vara med då, utifrån den satsningen man skulle göra i Sverige, vilket liksom lät jättespännande och passade väldigt bra, så jag fick liksom ett helt eget, ett nytt val att göra.
Ja, så häftigt. Ja, och då är vi där vi började.
Ja, precis.
Podden. Men det är ju häftigt det där, hur liksom dörrar öppnas. För det finns ju det där talesättet att ibland måste man stänga en dörr för att nya ska öppna sig.
Exakt.
Och jag brukar prata om det ganska ofta, men ibland är det ju faktiskt så. Och här var det då flera som liksom... Och ibland måste man lita lite på den där processen, även om det ibland kan det ju vara
otroligt
svårt
jobbigt.
Och jobbigt. Men, Men okej, okay. Och den här resan då som du påbörjade 2019 på DNB, den har ju då som sagt varit en framgångsresa.
Mm.
Och då undrar man ju, vad har du egentligen gjort
här? Ja, det kan man ju verkligen fundera på. Nej, men jag kan ju konstatera det. Att jag tror ju på att man ska lära känna varandra i en ledningsgrupp. Det går liksom inte att hoppa över det steget och börja driva affär tillsammans. Man måste känna varandra och förstå varför olika personer reagerar på olika sätt. Så det var ganska viktigt från början att skapa en psykologisk trygghet för min ledningsgrupp. Det var någon förändring som jag gjorde.
Gjorde du det direkt när du kom in?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag hade någon expert från Norge faktiskt där och då i ledningsgruppen också. Så att, en ganska stor ledningsgrupp. Men det hände en hel del naturliga saker under liksom, första året då. Sen var också huvudkontoret extremt intresserad av vad jag skulle kunna tillföra. De visste ju var jag kom ifrån. Så att jag hade, tror jag, mitt första år så hade jag både styrelsen, hela DNBs styrelse och koncernledning på besök. Och de ville då att jag skulle liksom göra en take då på en nordisk strategi då för storföretagsverksamheten. Vilket var ju precis det jag hade gjort innan på Swedbank. Så att det var en enorm fokus under det här året. Och det tror jag också då utkristalliserade sig förstås för vissa medarbetare vart jag ville någonstans. Men det jag upplevde. Det jag ändå upplevde var att när vi verkligen fick framgång, det var ju någonstans där jag fick teamet att sluta, jag ska inte säga gnälla, men det är ju lätt att säga vad huvudkontoret gör och inte gör, vad vi får och inte får, men frågan är ju vad vi kan göra själva. Så att jag tror att det var viktigt, men det var också viktigt då, utifrån att sätta de målen vart vi ville någonstans tillsammans, men i den processen också analysera alla, vilka individer är vi, varför reagerar vi som vi gör, hur kompletterar vi varandra, hur bygger vi ett starkt team. Det var viktigt. Det jag också har gjort och som jag tror är också intressant hur man driver ledarskap, det är att min viktigaste uppgift, det är ju att finnas där för mina medarbetare och mina chefer i ledningsgruppen.
Mm.
Jag kan göra ganska lite. Om jag brukar säga så här, om jag förbättrar mig med 2% varje år, ja, då blir det 2% bättre. Om jag har en ledningsgrupp på 10 personer som förbättrar sig med 2% each, så får vi en ganska kraftig förbättring i det läget. Så att det jag gör är att jag har veckovis avstämning med mina chefer.
Mm.
Och där driver vi liksom frågor. Ofta så ber jag att jag vill ha, om det är några viktiga punkter, om jag behöver förbereda mig, så ber jag att få det kvällen innan, så att jag liksom bara hinner fundera och reflektera. Men väldigt många av de här mötena är ju absolut utan agenda, och jag försöker alltid då följa upp saker och ting som vi har kommit överens om ska ske. Och egentligen göra det på ett ganska stöttande sätt. Därför att, ofta så vet ju den här personen mycket väl varför det inte har hänt. Det är ingenting som jag behöver sitta och tala om. Utan vi kan ju, är det så att vi behöver framdrift här och det inte har skett, så varför har det inte skett? Och då kommer man ganska enkelt in på, okej, vad har du för strategi? Hur tänker du? Liksom? Kan du tänka på det här sättet istället? Man coachar dem liksom igenom de här övningarna. Vilket jag ändå ser får ett väldigt bra resultat. Och som någon brukar säga, att du släpper aldrig en sak. Och det gör jag nog inte. För har jag väl bestämt mig, så har jag lärt mig att saker och ting tar tid. Och det är också en har också varit en resa för mig, att inte pusha för hårt. Nej. Utan om inte processen landar hos din chef eller medarbetare i förståelsen vad som behöver göras, då kommer det ändå inte att hända. Då upplever man ju bara mig som för pushig och oförstående.
Det är lätt att man känns som för kontrollerande om man liksom vill för mycket.
Om man vill för mycket, ja. Men någonstans så att jag brukar oftast, liksom, det blir en jättebra dialog. Och jag är nog, någon brukar säga att jag är envis, ja, kanske. Men jag kanske är uthållig, brukar jag säga idag.
Och om man skulle fråga ditt team idag då?
Ja.
För du pratar mycket om det med teamet, ja, och så, laget. Vad är det de...
Nej, men jag tror det jag tror de skulle säga är ju att de ser ju att jag har satt liksom DNB på kartan i Sverige. Sen är vi ju fortfarande en utmanarbank och har mycket kvar att göra. Men jag tror ju också att jag har skapat utrymme för dem att verkligen driva sin affär. Och också förstå hur vi sitter ihop tillsammans. Så samarbetet är väldigt viktigt. Och hur vi tillsammans blir så otroligt mycket klokare än var och en för sig när vi liksom gör affärer. Och så jag tror samarbetet tror jag liksom är viktigt, att jag liksom lite grann håller fanan väldigt högt och driver väldigt mycket liksom utifrån ett kommunikationsperspektiv. Jag tror ju också att vi har haft en utbildningsresa, inte bara för ledningsgruppen utan för hela filialen kring jämställdhet. Hur vi...
nu kommer vi in på den här kärnfrågan.
Precis, och den har jag ju kanske liksom haft med mig mycket utifrån att... Vi pratade om min pappa tidigare. Men jag tror också att pappa var alltid väldigt rättvis. Och jag tycker det ska vara rättvist. Oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, whatever, så ska det vara rättvist. Alla ska ha samma möjlighet och samma chans. Så att själva delen kring jämställdhet, den började vi utbilda ledningsgruppen i. Vi gjorde faktiskt en liksom lite sån här liksom ögonöppnare där vi skickade ut en anonymiserad enkät till organisationen och egentligen frågade kring hur man upplevde jämställdhet. Och det var ju inte alls toppenbra när jag kom.
Nej.
Så ganska på en gång så insåg vi att vi måste bygga kompetens i ledningsgruppen, vilket vi gjorde. Faktiskt tillsammans med en extern konsult som oftast tycker jag kan bli bättre. Därför att då skärper folk till sig. Det kostar lite pengar och det är oftast bra professionellt och det funkar. Men vi utbildade också alla chefer och vi hade också föreläsningar för all personal. Vi såg ju förstås till då att vi hade rutiner och allting på plats, vilket man i och för sig hade, men kanske inte så tydligt när det gällde eventuellt att om man råkade ut för saker och ting där man uppfattade att man var utsatt på grund av kön eller någonting annat, så var det viktigt liksom att ha allting fanns på plats med själva strukturen runt.
Så du satte det här på kartan då ganska tidigt,
jag gjorde,
med jämställdhet, att det var en viktig, fråga.
Ja.
Mer än vad man hade då
Jag tror man hade ju börjat liksom skrapa på den. Och jag har en fantastiskt duktig HR-chef som driver de här frågorna och utmanar på ett väldigt bra sätt också. Men jag tror att det där och då var det väldigt viktigt. Plus att vi då satte mål i ledningsgruppen att vi tillsammans då skulle liksom driva för att vi skulle få en 60-40-fördelning på våra chefspositioner. När jag började så hade vi 18% kvinnor. Idag är vi uppe på 35% kvinnor, så vi har ju fortsatt inte nått målet.
Nej.
Men däremot då så mäter vi mäter ju hela organisationen. Vi mäter hur vi tar in, hur de vi anställer och de som slutar, för att liksom ha koll på att det inte är liksom en överdel män som kommer in och en överdel kvinnor som slutar. Men vi har också konstaterat att vi behöver också ligga väldigt nära de som finns i de säljnära positionerna. För det är därifrån som vi rekryterar.
Mm. Mm.
Så där behöver det också vara väldigt jämställt. Och jag tror ju att det kan finnas då... Du var ute och debatterade lite grann på sociala medier här kring hur vi rekryterar och hur få kvinnliga vd:ar vi har på höga nivåer, vad det beror på. Och då är oftast män kastar ju oftast in meritokratin som ett vinnande kort. Mm. Att man alltid ska rekrytera den bästa. Och det, där kan jag också tycka ibland att vi måste våga... I finansbranschen som fortsatt är väldigt mansdominerad, då kanske ge uppdrag externt för att leta efter kvinnorna. Därför att männen finns. Och jag tycker att vi ska ha en slutkandidat, en man och en kvinna. Men männen finns internt.
Så det här är liksom en nyckel du säger nu här. Nu måste vi stanna upp lite här.
Absolut.
För det här är ju liksom, hur ska vi driva jämställdhetsarbetet inom finanssektorn? Mm. Det finns ju flera sektorer som befinner sig där. Men här har vi ju en liksom... kärnfråga.
Det är en kärnfråga. Och jag tror ju också generellt att vi behöver professionalisera rekryteringsprocessen. Alltså generellt rekryteringsprocessen mycket mer. Och så säger man att det finns i de stora bankerna. Men jag tror att det måste vara mycket tydligare målbild utifrån. Liksom, man kan säga att det ska alltid finnas en man och en kvinna. Men återigen så tillåter vi fortsatt rekrytering ur egna nätverk och det tror inte jag någon vinner på överhuvudtaget, utan försöka professionalisera igen den här situationen. Och jag har ju historiskt då kunde jag bli ganska upprörd när jag drev mycket jämställdhetsfrågor ur ett könsperspektiv. Och så var det oftast män då som kastade in, ja men Elisabeth måste ju tänka på mångfald i ett bredare perspektiv.
Ja.
Och jag känner mig så sjukt irriterad då.
Där brukar vi också få. Ja,
och då, för att utifrån den delen, men så träffade jag faktiskt på en person, extremt fantastiskt CV. Och sen så beskrev han sin karriär på en stor fin bank. Och så känner jag så här, gud, det hade lika gärna kunnat varit jag, men som kvinna. Men han med en annan etnisk bakgrund hade upplevt exakt samma sak. Och då kände jag så, herregud, det räcker inte. Nej. Det räcker inte att driva jämställdhetsfrågorna bara ur ett könsperspektiv framöver. Utan vi måste våga och orka, och framförallt så som Sverige ser ut just nu, driva det även liksom ur ett bredare perspektiv. Och det tänker jag har jag också jobbat mycket med på DNB, där vi har liksom tagit in, när du utbildar från flera olika perspektiv, det kan ju vara ålder, det kan vara kön, det kan vara sexuell läggning, det kan vara olika former av diagnoser, alltså neurodiagnoser. Så helt plötsligt så ger du alla nya perspektiv att se saker och ting på. Vilket också, som jag märker, att det öppnar upp organisationen ytterligare. Och det är ju inte så att det är en one-off-grej, utan det här måste du driva regelbundet och hålla i. Historiskt så drev jag väldigt mycket av diversity inclusion-jobbet i ledningsgruppen. Men nu har jag kunnat landa ner det här till medarbetarna som brinner för de här frågorna. För att nu kommer det nya idéer och nya förslag.
Ja, för nu har du satt det på kartan och att det talat om att det här är en viktig fråga för oss. För det är det här som jag tror är en av dem. För man, det räcker liksom inte med att säga att det här är ett projekt som HR-avdelningen ska driva. Nej. Utan det måste, och det räcker inte med att säga det heller. Men Nej. Det måste liksom vara integrerat i
en själv. Det måste vara integrerat.
Och det är ju det man märker på dig att det är. Mm. Och du har ju också, du är ute och liksom talar på scener om det här. Ja. Och då författar man, det här är ju inte bara något hon snackar om.
Nej.
Hon menar det här.
Jag menar det. Och jag menar inte det bara för att det ska vara rättvist. Utan Nej. Jag har ju, kan ju konstatera att det faktiskt både driver vår affär framåt på ett helt nytt sätt. Alltså vi blir smartare. Tittar jag liksom hur DNB har utvecklat sig på de här två parametrarna över de åren jag varit där, så är det en enorm kraft i organisationen. Så för mig blir det affärskritiskt. För det skapar ju också möjlighet till en trygghet i organisationen när man blir en väldigt inkluderande organisation. Att också våga komma med nya idéer, nya förslag, att man vågar lyfta saker och ting på ett sätt som man kanske historiskt inte har gjort i en trög gammal bank. Men det är ju en väldigt, långsam organisation generellt. Så det sätter liksom en inkluderande kultur, skulle jag säga, på organisationen generellt. Och det är många som säger, som kommer till oss, att vad trevligt. Det är så otroligt trevligt att komma till er. Så det
märks i kulturen.
Det märks, absolut.
Ja, häftigt alltså. Men du har ju varit ute och också pratat om att du tror på att vi skulle behöva göra kvotering.
Jag tror att vi skulle behöva göra kvotering. Och det,
kan du utveckla det lite?
Ja, absolut. För att jag inser att jag tillhör ju den minoriteten i den här frågan. Och där väldigt många då kvinnor också anser att de vill absolut inte bli rekryterade på annat än sin kompetens.
Nej, det är ju väldigt vanligt.
Ja, och man vill bli inkvoterad, inte inrekryterad på grund, man vill inte bli inkvoterad som kvinna. Och jag brukar ha sagt det någon gång, att jag skulle bli stolt om jag blev inkvoterad. Därför att för mig handlar inte inkvotering om att man bortser från kompetens. Utan kompetensen är ju minst lika viktig. Men om vi inte anstränger oss eller har ett krav på oss, så slutar vi ta fram, tror jag, liksom de bästa kandidaterna. För de finns där ute. Alltså tittar vi idag på hur det ser ut utifrån, alltså tittar vi på alltså ekonomlinjen eller på högskolor, universitet, juristlinjen, liksom, det är ju företrädesvis kvinnor idag som går ut med de bästa betygen. Mm. Så kompetensen finns där. Så vad vi gör idag, det är ju på något vis att vi rekryterar bara från 50% av underlaget, vilket för mig inte handlar meritokrati överhuvudtaget. Nej. Utan snarare något helt annat. Så vi tappar ju både liksom mångfald ur ett könsperspektiv, men definitivt också mångfald ur ett liksom etniskt kulturellt perspektiv. Mm. Där jag vet inte hur många jag har haft kontakt med, framförallt väldigt duktiga studenter från många universitet som säger att liksom, har man fel efternamn, fel hudfärg, så är det lika bra att söka sig till London på en gång, för där får man jobb hos de bästa investmentbankerna, för det här är oftast toppstudenter. Mm. Men att komma till en svensk bank är nästan helt hopplöst. Mm. Så där återigen så ser vi ju till att vi inte har professionaliserat rekrytering. Ett exempel på det, vi rekryterar ju interns varje år från universiteten till framförallt investmentbanken, men också en del inom vår aktie-equity-verksamhet. Och vi har ju alltså 70-80% sökande är unga män, och sen en liten andel kvinnor. Det är ungefär som det ser ut inom de här områdena idag. Och det vi gör då, det är att vi hade över 1000 sökande sist till våra interntjänster, och alla är kvalificerade. Alla är kvalificerade. Mm. Men vad vi gör då, vi, av de 1000 så kanske vi över ett år tar in 30. Mm. Men då ser vi ju till att det är underlaget som vi väljer ifrån, då har vi 50-50. Så det är ju hela tiden sådana här saker som du behöver hitta struktur och processer. Precis, för
att du ska jobba strukturerat med det. Ja. Och det gäller ju definitivt topppositionerna i näringslivet också, som jag nu är ute och debatterar kring. För att det är ju där på något sätt vi ser hur, vi har inte nått dit. Nej. Alltså det man pratar väldigt mycket om, men vi har ju så här många kvinnor respektive män i organisationer, ledande befattningar. Mm. Det kan liksom, där har vi ju tagit såklart ny mark hela tiden på jämställdhetsfaktorerna. Absolut. Men på toppen så är det fortfarande det här dilemmat, och där behöver vi jobba med andra medel också. Mm. Jag tänkte att jag ska ta tillbaka dig lite till ledarskapsfrågorna. Mm. För jag får ju nämligen en fråga via min samarbetspartner varje gång. Mm. Som de vill skicka med till min gäst. Och den handlar om hållbart ledarskap. Mm. Och det är ju liksom ett begrepp som vi pratar ganska mycket om. Men egentligen betyder kanske olika saker. Mm. Så att de vill veta, vad betyder det för dig?
För mig betyder ett hållbart ledarskap att man är sann med sig själv och sina egna värderingar i det sättet man leder på. Och att man också har en förståelse för att man kan inte vara en person på jobbet och en annan person hemma. Och händer saker och ting på hemmaplan så kan man omöjligt vara den liksom, bästa ledaren på jobbet. Utan det är, man är en människa, man är en person. Så det har jag liksom haft som medskick till mina chefer. Att det är otroligt viktigt att man ser hela personen, att man liksom lär känna personen som man sitter framför, vilket gör att mina första samtal med mina chefer brukar oftast handla bara så mycket de vill berätta om privata frågor. Mm. För att jag måste förstå deras liksom, sociala situation. Finns det några utmaningar i deras liksom, privata sfär? Det går inte idag, liksom, tycker jag, att man liksom, skär bort den biten och tror att man liksom, kliver in på ett kontor och är den bästa jag, eller mitt bästa jag. Utan det här hänger ihop, och jag måste förstå, finns det liksom varannan vecka föräldrar, behöver man prioritera olika. Sånt där är superviktigt.
Så man behöver vara transparent.
Ja, man behöver vara otroligt transparent. Och man måste våga ställa frågor som chef.
Är du det också?
Jag tror att jag är mellanåt alldeles för transparent.
Ja, men är det så att du upplever att det kan gå... Alltså...
Nej, men jag har blivit... Jag säger så här att jag... det är väl också någonting som jag har lärt mig att... Jag brukar ju säga det ibland att du behöver inse att du är ganska oviktig som person och chef, brukar jag säga, när man är ledare. Utan det viktigaste är att du liksom fokuserar på de människorna som du har runt omkring dig. Och jag hade ibland en förmåga, du vet, när någon kommer till dig med ett problem. Ja, men du, det där problemet, det har jag haft. Och så börjar jag berätta om mitt problem, hur jag löste det, istället för då att fokusera på personen och personens problem. Så någonstans så har jag liksom, jag svarar på frågor. Men jag är nog inte lika, tror jag, spontan och öppen idag med mig själv. Och det är för att jag inte känner att det behövs. Utan jag tror att alla vet att undrar de över någonting så svarar jag. Men jag pratar nog inte lika mycket.
Du behöver inte.
Nej.
De vet vem du är ändå.
De vet vem jag är. Och fokus behöver inte ligga på mig. Som chef så har man så ett enormt fokus på sig ändå. Och du sitter alltid, brukar jag säga, som hög chef så har du en enorm maktposition. Så att det är lite grann som Bamse, när man är stor och stark så måste man vara snäll. Och det är också en sån där sak som jag brukar tänka på, att när jag, chefer ibland reagerar, gud, jag vet inte vad som hände. Ja, men snälla, alltså, att du sitter på en sån maktposition, tänk på det. Alltså, om du slår näven i bordet, så då liksom dallrar ju hela kontoret. Man behöver inte göra det.
Så stora.
Nej, utan snarare tvärtom. Så att, för den makten du har i en vd-roll för en stor organisation, den är enormt betydelsefull, och det måste man vara rädd om. Och istället tycker jag liksom driva verksamheten på ett sätt som är hållbart då. Och se till att man verkligen ser sina medarbetare. Och det, just det här vad man lägger sin tid på. Det är inte så att jag inte får några mejl. Jag får ganska mycket mejl. Och ibland tänker jag så här, när jag brukar lägga in sån här fokustid i min kalender. Men så tänker jag så här, nej, jag tar ett varv på golvet istället.
Du går ett varv
i organisationen eller går ner och tar en kaffe. Man träffar ju alltid någon som berättar någonting. Och sen kan jag säga, men gud vad roligt, grattis, bra jobbat.
Så får du också energi.
Och så får jag energi tillbaka i och med att det är så jag får energi. Så att, och sen kan jag då ta mina mejl senare på kvällen. När jag känner att jag liksom har det utrymmet. Och historiskt så var jag så här superstressad när jag inte liksom hann svara på mina mejl. Men nu känner jag så att det får ta några dagar innan jag svarar. För att jag prioriterar andra saker istället.
Men du verkar ju också ha ett väldigt rikt liv utanför jobbet.
Ja, ja.
Jag har bara liksom hört talas om några hundar och lite hästar.
Ja.
Jo, men hus det, och annat.
Nej, men jag, precis, absolut. Jag är ju... Alltså, historiskt sett förstås då har jag alltid haft ett stort djur och naturintresse. Så att jag har två hästar tillsammans med min dotter som vi har då utbildat. Vi har en tvååring och en fyraåring som har varit fantastiskt roligt och förstås få göra saker och ting tillsammans med henne, med min dotter och hennes stora intresse. Sen har vi också då gemensamt intresset i hundar och djur.
Hur många hundar är det nu då?
Ja, just nu så har jag två hundar hemma. Sen har jag ju då, jag och min dotter, vi samkör nog hennes franska bulldog också. Och så har jag har en tik ute hos en kompis också. Men hon kommer inte komma hem igen, men jag äger henne fortfarande. Så det är väl 3,5 då hund som jag äger. Men det är också, det är ju jakthundar. Och det som jag tycker är väldigt spännande, det är ju då jakt över en stående fågelhund. Så det är också någonting som jag... syssla med från...
Så vad är det för ras?
Ras, det här är lite udda ras då för att vara, man säger stående fågel, men det är en weimaraner, eller weimaraner. Men jag har verkligen uteslutande då fokuserat på valthundar som är otroligt duktiga jakthundar. Så att jag tror att jag över åren har fört fram 5 stycken jaktchampions. Så det har ju varit jättekul.
Vad synd att inte jag hade min lilla Doris hemma.
Ja, precis.
Då hade hon kunnat få lära sig lite ut av dig.
Ja, precis. Ja. Sen är det ju alltid spännande med hundar. Så jakten har ju varit en del av min...
Doris är ju då ingen jakthund.
Nej, Doris är ingen jakthund.
Hon är en ren sällskapshund.
Ja, nej, så att det, och jag tror att det är när man är med djur och när man är ute i naturen, kanske inte när man är ute i naturen, men när man är ute i naturen med djur, ska jag säga, så är det väldigt svårt att tänka på andra saker. För att jag märker mina hundar om jag går ut och rastar dem, i och med att de hela tiden är på span efter att göra saker och ting och leta efter vilt, så måste jag vara närvarande. Mm. Där med dem och hela tiden ha koll på att de inte ska gå in på vissa ställen, därför jag vet att det kan stå rådjur där. Så att jag måste hela tiden vara med dem. Eller stoppa dem om det går upp något vilt eller liknande. Så att det ger mig en enorm återhämtning. Och det är ju samma sak med hästar. Hästar tänker ju mycket bilder, säger de. Så att gå och tänka på tråkiga saker, brukar hästarna liksom börja med annat bus. Liksom. Så, att, ja, så det är också väldigt, man måste vara närvarande och här och nu. Ja. Vilket det ger mig väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och sen blir det också så att jag gillar att... liksom träna. Jag märker ju det, ju äldre man blir så behöver man behöver liksom både liksom styrketräning, långa promenader, lite återhämtning och yoga har varit liksom viktigt för mig. Och sen går det i perioder lite grann beroende på hur mycket jag har på jobbet. Och just den här årstiden är det ju isigt och dant och jakten är slut just nu. Så nu blir det ju liksom mer liksom fokus kanske på mina egna personliga grejer som jag brukar hålla på med. Versus liksom hundarna. Men hundarna finns ju där, så de ska ju ha sina promenader varje dag förstås.
Ja, vad härligt. Ja. Jag ser fram emot att kanske stöta på dig i Trosan med hundarna.
Ja.
Men du, nu ska vi summera. Och då brukar jag ju försöka... Alltså nu har vi ju fått höra liksom din resa och tankar om ledarskap. Och då är jag lite nyfiken på, alltså nu när du har liksom lagt ut hela din tidslinje här, om du kan sätta fingret på, vad är det för någonting som du liksom inte visste då, men som du vet nu? Och som du kanske också skulle ha behövt, om det nu går att snabbspola lite, vad är det som man skulle behövt liksom få dig att...
Nej, men jag
tidigare?
Tror att jag hade mått bra av bättre feedback. Och tyvärr ska jag säga, och det är någonting som jag märker väldigt tydligt, så är ju vi generellt ganska dåliga på att ge varandra feedback. Man brukar tala om konstruktiv feedback. Jag brukar säga att det finns ingen konstruktiv, det är feedback, punkt. Och den ska kännas både positivt och negativt. Så det är också faktiskt någonting som jag övar hela min organisationschef på, att ge feedback. Och jag hade behövt att få mycket bättre feedback tidigare. Att kanske i det läget att liksom, var inte så pushy, Elisabeth. Försök och tänk på...
Det här som du kom på lite mitt i livet.
Lite mer mitt i. Liksom, tänk på din kommunikation. Man verkligen får de här råden tidigare. Jag tror att det är så viktigt. Och sen ibland så förstår man ju inte alltid feedbacken. Och det är ju också viktigt att fråga liksom att jag förstår inte.
Nej, får det förklara.
Får förklara. Mm. Men också faktiskt verkligen fråga, får jag ge dig feedback? Och det får man ju nästan alltid göra. Och jag brukar säga att för mig, de stora förändringarna, där har jag fått feedback som liksom verkligen har liksom träffat i magen. Och jag är nog en person som kan springa på i livet med mitt driv, mycket energi. Jag är oftast väldigt positiv. Så att man behöver verkligen liksom, hallå där, Elisabeth. Så att
fortfarande, får man göra lite som med lite, hästen?
Ja, så. Men lite så får man nog liksom stoppa upp. För att sen har jag blivit förstås klokare och fått mer livserfarenhet och är ganska nöjd där jag är just nu också. Och det tror jag också... tror jag avspeglar liksom hela min person också, att man är lite, jag är lite mer liksom trygg och bottentung, som Barbro skulle säga, och liksom lita på mig själv och liksom de besluten jag tar och de människorna jag har runt omkring mig, och framförallt att jag inser att saker och ting får ta tid. Det är en process. Jag är jättesnabb här uppe i huvudet. Men jag kan inte förvänta mig att människor runt omkring mig ska vara på samma sida
boken. Hade du behövt höra det?
Det hade jag behövt höra mycket tidigare. Definitivt.
Ja. Ja. Mm. Men vad härligt att få ha dig här som gäst, Elisabeth.
Stort tack.
Tack för att du har varit med.
Ja,
tack.
Tack.
Stort tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Elisabeth Beskow. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.